Nu ska vi gå över till en rapport som också är otroligt intressant tycker jag. Och som kommer presenteras av Jessica På som disputerade vid Uppsala universitet. Och den här rapporten tycker jag är väldigt intressant för att den tittar på den utmaningen som finns kring många frågor, men kanske särskilt även de här där vilka hinder det finns för att faktiskt säkerställa att kvinnor har tillgång till i det här fallet mödrahälsovård särskilt. Och vilka hinder det finns trots att det finns en bra lagstiftning helt enkelt. Att andra faktorer, att vi måste gå beyond, alltså den här svängelskan, det kommer komma under hela dagen. Men vi måste se utöver bara lagstiftning och praktik. Så Jessicas avhandling heter The Quest for Maternal Survival in Rwanda, Paradoxes in Policy and Practice from the Perspective of Near-Miss Women, Recent Fathers and Healthcare Providers. Varsågod Jessica.
Tack. Tack så jättemycket. Jag kommer att presentera en lite annan bild av Rwanda här. Den som är från 2000 framåt och... Rwanda är ett väldigt imponerande land. Det var en av de få länder som nådde millenniemålen med att förminska mödradödlighet 2015. Och antalet kvinnor som dör på grund av graviditet har minskat markant. Och nästan alla kvinnor föder idag på en vårdinrättning. Men bakom de här ganska imponerande siffrorna så finns det ju också personers åsikter kring det här. Och det är väldigt lite forskning som har gjorts på hur kvinnor och män uppfattar de här reglerna och riktlinjerna. Och även vårdpersonalen. Och det var syfte med min studie. Jag kommer att börja med att presentera några huvudsakliga policies. Som är av betydelse för målet att förminska mödradödlighet. En av huvudinitiativen är att minska abortrelaterade dödsfall. Och det här framförallt gjorts genom att fokusera på att minska oplanerade graviditeter och öka användningen av preventivmedel. Moderna preventivmedel kan man få gratis från vårdinrättningar idag. Man har även försökt att stärka kvaliteten i postabortvården genom att introducera misoprostol och att misoprostol ska vara tillgängligt på alla olika nivåer i hälsosystemet just för att undvika kirurgiska ingrepp och istället behandla ofullständiga aborter med medicinska metoder eller medicin. Och under 2012 så hände det också några väldigt viktiga framsteg vad gäller abort. Abort var förut totalt illegalt. Men 2012 så förändrade man abortlagen och öppnade upp för möjligheten för kvinnor att söka abort om de hade blivit utsatta för våldtäkt, incest, tvångsäktenskap eller om deras graviditet var livshotande för kvinnan. En av de andra målen är att, så att säga, institutionalisera mödrahälsovården. Rwanda rekommenderar alla blivande mödrar att gå på 4 mödrahälsovårdskonsultationer. Och de uppmuntrar att kvinnor ska föda på en vårdinrättning. Och idag föder 90% av kvinnorna på vårdinrättning. Men för 10 år sedan så var det här bara 28%. Och en av anledningarna till det här kan vara att Rwanda också nu har ett ganska välfungerande sjukförsäkringssystem som heter Mutuelle de Santé som gör att kvinnor bara behöver betala 10% av kostnaderna. Men det kan också bero på att kvinnor kan riskera böter om de föder hemma. Rwanda försöker också aktivt minska användningen av traditionell medicin och har förbjudit traditionella barnmorskor att hjälpa till med förlossningar. Man försöker också öka mäns involvering i mödrahälsa och ser att det är viktigt att förändra genusnormer för att förbättra mödrahälsan. Men i praktiken så har man endast egentligen fokuserat på att inkludera män i mödrahälsovården, framförallt på första besöket för att ta ett HIV-test. Och det här då för att kunna se ifall mannen och kvinnan är HIV-positiva. Jag spenderar totalt 12 månader i Rwanda under en 4-årsperiod och jobbar väldigt nära med 2 olika forskningsassistenter. Och vi rekryterar informanter från 3 olika sjukhus i Kigali. Och vi rekryterar så kallade near-miss-kvinnor. Det vill säga kvinnor som fick så grava komplikationer att de nästan dog på grund av de här under graviditeten. Och vi inkluderar både kvinnor som fick allvarliga komplikationer i tidig och i sen graviditet. Vi intervjuar också deras partners och andra nyblivna pappor och för att få deras perspektiv på vården. Och så intervjuar vi också vårdpersonalen för att titta på deras syn på abort. Jag kommer att presentera mina huvudresultat i förhållande till de olika initiativen. Det var väldigt få som kände till förändringarna i abortlagen. Och de kvinnor som inte ville fortsätta sin graviditet sökte alternativ utanför det offentliga hälsosystemet. Och det var tydligt att abort sågs som en kriminell handling. Och det här drabbar ju även kvinnor som får missfall. Det ledde till att många kvinnor hade dragit sig för att söka vård och även liksom rådgivning under graviditeten. Och i vissa fall så hann de ju därför också utveckla väldigt svåra komplikationer och sökte vård först när det var väldigt allvarligt. Det var flera kvinnor som också berättade om sociala konsekvenser. Många hade blivit misstrodda eller lämnade av sina partner eller förlorade jobbet på grund av att de, ja, på grund av att de trodde att de hade varit ansvariga för aborten. Och en tjej som jag intervjuade, hon hade blivit rapporterad till polisen av sina grannar som hade misstänkt henne som skyldig. Och det är ganska viktigt att poängtera att i Rwanda så är det faktiskt så att det är många kvinnor som har blivit fängslade på grund av att de har blivit misstänkta för att ha utfört en abort. Och någonting som var ganska tydligt i mitt resultat var att det var mycket vanligare att kvinnor som var unga eller utanför äktenskap blev liksom misstrodda som skyldiga till det här, medan kvinnor som var gifta ofta liksom klarade sig väldigt bra. Och en annan grej som också var ganska viktig kring det här var att även fast liksom misoprostol hade blivit introducerat så var det inte alls tillgängligt. Och det fanns verkar finnas en ganska nära koppling kring den här diskursen att abort ses som en kriminell handling. För att man ville verkligen kontrollera och man gjorde tydliga liksom kontroller på vem som använde misoprostol. Och det här drabbar ju också även vårdpersonalen. Och just vad gäller vårdpersonalen så var det väldigt få som uttryckte ett stöd till den här legaliseringen av abort. Och det fanns en stor ovilja att bli beblandad med någonting annat än postabortvård. Och man vill liksom inte att ens yrke ska sammankopplas med någonting som de ofta nämnde med ordet mord. Och det fanns också en väldigt tydlig rädsla för repressalier. Och det här är eftersom läkare, barnmorskor och annan sjukvårdspersonal kan bli dömda för ansvarig för en abort. Och enligt vårdpersonalen så fanns det också ett väldigt tydligt dilemma hur man skulle hantera de här kvinnorna som kom in och berättade att de hade utfört en abort. Å ena sidan så förväntades man jobba förstås enligt etiska riktlinjer och kunna garantera att en kvinna kan öppna upp sig och berätta om allting. Och garanterat tystnadsplikt. Men å andra sidan så finns det också lagliga riktlinjer som säger att en kvinna som har provocerat fram en abort är kriminell och bör rapporteras till polisen. Och det här var någonting som många av vårdpersonalen som jag intervjuade så sa att de behöver ju kunna garantera att en kvinna ska kunna öppna upp sig och berätta allt, också för att kunna ge bästa möjliga vård. Men det fanns inget tydligt samförstånd mellan vårdgivare om man ska eller inte ska rapportera en kvinna. Och det rådde också olika riktlinjer kring det här i de olika vårdinrättningarna. Och en läkare som jag intervjuade berättade: "You are not supposed to say anything about a woman having an abortion to the police. But some healthcare workers are scared of being arrested for hiding information, or they are fearful of condemnation just because of their religious beliefs, and they anyway go ahead and report the woman to the police." Och det här betyder ju att kvinnors tystnadsplikt inte är garanterad. Och som slutsats så finns det en kriminell stämpel på vårdbehov i tidig graviditet. Och bland informanterna så uppfattades det som obligatoriskt att gå åtminstone på ett mödravårdshälsobesök och att föda barn på vårdinrättning. Och för att undvika böter så följde man den här regeln och undvek att föda i hemmet. Men samtidigt som det är obligatoriskt att föda barn på vårdinrättning så har vården väldigt stora brister. Och många av mina informanter hade sökt vård flera gånger för samma symptom utan att ha fått den hjälp de behövde. Och vissa hade också blivit utskrivna men sedan fått problematik för att de hade fortfarande någonting som kanske inte hade blivit upptäckt. Och många av dem hade otillräcklig information, så det ledde också till att många väntade ganska länge innan de sökte vård igen. Framförallt till exempel om det uppstod en infektion efter förlossningen. Det fanns en väldigt tydlig brist i kommunikationen. Och många kvinnor berättade om respektlöst bemötande i vården. Och de här erfarenheterna skapar ju en väldigt stor misstro till den offentliga mödrahälsovården, som många också poängterar. Och det här är också en anledning varför många söker råd eller vård hos healers fortfarande, eller en traditionell barnmorska, eller genom att ta traditionell medicin. För många har väldigt stark tillit till den här traditionella medicinen. Och det bör också sägas att många tar det här som en förebyggande åtgärd innan de går och till exempel ska föda på ett sjukhus för att garantera att de kan få bättre vård. Och till exempel den här kvinnan som hade fött sitt tredje barn berättade: "I was due, but my contractions had not started and I knew that if I go to the clinic without contractions they are not going to help you. My husband bought a small dose of traditional medicine made from herbs. It helped me. If I hadn't taken that medicine I wouldn't have given birth." Och forskningen tyder också på att de här medicinerna som används är väldigt starka och kan öka risken för komplikationer både hos kvinnan och fostret. Som slutsats så finns det en påtvingad användning av suboptimal vård för tillfället. Och det var väldigt tydligt att det här initiativet att testa mannen för HIV vid kvinnans första besök har slått över till att bli ett krav och att kvinnor blev nekade vård om de kom ensamma. Till exempel en kvinna berättade: "The healthcare providers would never receive you without a husband. The women who do not go with their husbands have to come with some other male person. It can be your brother, your neighbor or friend, but you have to make it look like the person is your husband." Och samtidigt så blev männen endast inkluderade i väldigt liten mån. De blev oftast endast testade för HIV och det var allt. Och de upplevde ofta att de inte kände sig så välkomna, att de fick begränsat med information och var exkluderade. Så som slutsats så krävs, men avfärdas samtidigt, mäns deltagande av mödravården. Så resultaten visar på några paradoxer i Rwandas strävan efter förbättrad mödrahälsa. Och för att verkligen förbättra mödrahälsan så är det önskvärt att den nyligen ändrade abortlagen implementeras. Och att man framförallt jobbar aktivt med att bryta det här stigma som finns kring abort. Det är också väldigt nödvändigt att förbättra kvaliteten på mödrahälsovården. Och särskilt fokus bör också liggas på att säkerställa att kvinnor får ett respektfullt bemötande. Det är också önskvärt att förbättra inkluderingen av män, förstås. Men det är väldigt viktigt att det inte sker på bekostnad av kvinnors egen makt. Tack.
Tack Jessica. Det är superintressant tycker jag, avhandling. Och mycket av det du beskriver tror jag kan många faktiskt som har jobbat inom hälsovården kan känna igen. Kan du inte bara förklara vad misoprostol är för någonting?
Ja. Misoprostol, det används för att sätta igång till exempel en abort. Och det är ju någonting som har tagits fram här i Sverige av forskare på KI. Bland annat, som kom fram till att man kunde använda det här för att behandla aborter och också då använda det i postabortvård. För att det sätter igång liksom sammandragningarna.
Tack så jättemycket. Bra, bara se om det... Ja, det verkar kännas fortfarande intressant här bland publiken. Bra. Då ska vi gå över, och jag påminner igen att möjligheten kommer finnas att ställa frågor efteråt. Då ska vi nu, Susanne Sjöström har fått en möjlighet att andas, och ska vi se om vi har också teknik på gång. Jag kan medan tekniken också bara ett igenkännande och en problematik som lyftes vad gäller male involvement och maskulinitet. Det är ju superviktigt, precis som du konstaterar, att jobba med män inom de här frågorna, både vad gäller maskulinitetsfrågor och normer kring det. Men jag kan känna igen bilden så väl faktiskt från Zambia och Tanzania, där just i kliniker antingen vägrar eller, som jag såg, inte släpper före i kön helt enkelt kvinnor som inte har män med sig, vilket naturligtvis drabbar de kvinnor som inte har lyckats fånga en man, kan man säga så, eller ha med sig en man väldigt hårt. Så det där är någonting som vi behöver prata mer om, tror jag, hur man ser på de här frågorna, där vi alla, tror jag, ser behovet av att särskilt SRH-frågor inte bara gäller kvinnor utan gäller också män i allra högsta grad. Ja, jag pratar som ni förstår. Där. Susanne kopplar också väldigt snyggt ihop med vad vi precis hörde. Kommer fortsätta fördjupa här vår kunskap om abort och har tittat just på faktorer som påverkar tillgängligheten av aborter. Elina, får jag hoppa på dig då? När vi ändå... Ja, bara en tanke som slog mig när jag läste och när du också pratade om, och det kan ha att göra på min bakgrund på RFSU, men du pratade om risken för sex innan äktenskap.
Och anledningen till att jag pratar om risk, det är kopplat till den modell som vi använder, den metod jag använder. Så det är, jag vet att det är att uppfattas som annorlunda i en annan kontext. Och det är inte egentligen ett risktagande, utan det är bara att sannolikheten då, kanske.
Okej, så det finns ingen
inom demografi,
nödvändigtvis en fara med sex innan äktenskapet?
Nej, utan det är inte risktagande på det sättet, utan det är kopplat till den metoden som vi använder. Så inom demografi som jag då kommer ifrån så pratar man om risk när man pratar om den metoden. Så.
Tack för det förtydligandet. Ja. Det var, kan det vara någon annan som kanske tänkt på det också? Ska vi släppa in en fråga då? Till de två presentationer som vi har hört. Har vi micken på gång? Janna, har du eller fäste? Sofia. Och presentera er jättegärna var ni kommer ifrån. Tack.
Hej, Sofia Arkelsten. Jag är från utrikesutskottet och från Moderaterna. Så jag tänkte fråga lite hur, för det är väldigt intressant. Det har varit länge i Rwanda. Och när vi träffar, de är här ibland och vill prata om politiska frågor och så. Och då presenterar man sitt land som ett väldigt modernt land. Och då tänkte jag höra lite, hur uppfattar du den politiska diskussionen om förändringarna i abortlagen? Och hur stort inflytande har den katolska kyrkan?
Jag har faktiskt inte tittat så mycket på liksom hur, jag har inte så bra insyn in hur den politiska diskussionen ser ut. Och kan inte riktigt uttala mig heller hur stor påverkan katolska kyrkan har. Jag vet bara att det fanns väldigt mycket diskussioner när man bara försökte lätta på lagen lite. Och det var ett starkt motstånd från kyrkan, vilket gjorde att det fördröjdes och det det var svårt, verkligen svårt. Och jag har förstått att det finns väldigt stor vilja att lätta på abortlagen ytterligare från ministeriets sida. Men att det finns den här konstanta balansgången mellan då katolska kyrkan framför allt. Och sen också finns det ju en väldigt, väldigt stark liksom, diskurs kring det här i samhället. Där man är emot det. Så det är ju en svår fråga att diskutera, verkligen.
Men vet du om det har skett några, för du visar ju på just bristen på kanske både vilja men också okunskap som jag uppfattar dig om lagens utrymme helt enkelt. Vet du om det har skett några informationsinitiativ eller kampanjer med tanke på målsättningen från regeringen?
Jo, men det här är någonting som har diskuterats och kommit upp. Det har skrivits lite nyhetsartiklar om det här till exempel, där de just belyser att abortlagen har ju inte gjort någon förändring för någon, för att det är en väldigt lång process. Om en kvinna vill få en abort så måste hon gå igenom den här juridiska processen som ofta har tagit längre än 9 månader. Och det förstår ju alla att då är det ju ingen idé längre. Så det har ju lyfts upp och just framförallt för, som jag upplever det, lyfts upp just för att ändå poängtera att den här lagen kan inte heller skydda de här som man då har valt ut som ska kunna ha rätt till abort. Den fungerar inte i praktiken. Så jag tror att det är liksom några rundor kring det här nu där de försöker diskutera och se hur de kan lätta upp det. Och också framförallt göra det ännu lättare för läkare att ta beslutet. Och sen vet jag också, eller jag hörde om det, att Kagame hade släppt en del kvinnor som har suttit fängslade för abort. Så att det händer ju saker. Men jag tror också att Rwanda är lite försiktig kring den här frågan just för den här politiska, alltså kring bistånd. För att det är ju en fråga som vi vet ju också idag hur det ser ut. Det är inte så lätt att kanske gå ut och verkligen säga men vi tänker nu öppna upp för det här och göra det möjligt. Så att det kommer att bli intressant att se hur det också kommer att påverka. För Rwanda är ju väldigt beroende av mycket bistånd också som kommer från USA. Så.
Det är det ju många som är. Har vi någon mer fråga? Varsågod.
Annette Lyth från Plan International. Jag tänkte bara följa upp lite i samma anda. För att jag jobbade i Rwanda efter folkmordet. Och då blev det ju ungefär som efter andra världskriget. Ett väldigt tryck på att man skulle föda barn, framförallt i Tutsi-gruppen, för att kompensera det man hade förlorat under folkmordet. Och jag undrar om det också har satt sin prägel på den här debatten och hur man ser då på och så. Sen tänkte jag också på lite samma. Har regeringen verkligen varit väldigt klar med när de har gått ut med lagen? För annars så brukar det vara ganska lätt att implementera policies i Rwanda eftersom det är väldigt. Alltså man följer väldigt mycket vad presidenten säger. Så jag undrar om man också kanske har varit lite ambivalent i det här fallet när man har gått ut med instruktioner. Mm. Och sen är det ju inte bara katolska kyrkan, det är väldigt många frikyrkor och väldigt religiösa. Jag tror det är liksom obeborda.
Tack. Jo, men alltså folkmord har ju förstås påverkat jättemycket. Och framförallt den här parallellen till att det är ett mord och att många också upplever att det här kan inte. Men också personliga åsikter, att man vet aldrig när stormen kommer igen. Men samtidigt har man fått ner, man jobbar ju väldigt aktivt med att få ner också antalet barn. Men just abortfrågan är ju fortfarande väldigt liksom känslig. Så. Och just det där som du sa om hur liksom aktivt regeringen har gått ut är också väldigt viktigt att poängtera, tänker jag. För att Rwanda är ju känt för att liksom kunna implementera, det går snabbt. Och just vad gäller abortfrågan är det ju någonting som inte har rapport. Det har liksom inte informerats mycket om det här. Något litet kanske just på radio, men ingenting som man har inte gått ut med så aktiva kampanjer. Men det är också viktigt förstås att säga att jag började min studie 2013 precis efter att man hade lättat upp abortlagen. Och nu när jag gjorde min sista datainsamling förra våren, då hade det redan hänt ganska mycket bland vårdpersonalen. Vissa av dem jag träffade vissa av dem jag hade intervjuat igen och så liksom lite hur det har gått. Och några av dem hade gått på så här trainings hur de kan utföra aborter och så vidare. Så att det blir intressant att se liksom vad som händer, för att det är fortfarande ganska tidigt.
Tusen tack, och tack för bra frågor också.